bara här förra helgen. Vi hade ju mycket besökare. Två finsk-ungerska par från Helsingfors. Och sen också handlare då från Åbo. Så det var väldigt, väldigt speciellt. Och så är det den här tiden på året med helger och fint väder. Folk reser så man tappar några. Men så brukar man få några. Så det brukar gå på ett ut ungefär. Men verkligen stort tack Annette för de bilderna där. Och hon skrev till mig på morgonen ett sms och sa att jag vill visa några bilder. Jag sa, det tar väl inte lång tid. Så att, nej, men det här är inga vanliga turistbilder, betonade hon då. Och det var det verkligen inte, utan det var verkligen evangelistiskt tänkande. Och vi kan nog titta på lite turistbilder också. Jag såg de här fina palmträden där till exempel. Det såg ju väldigt lockande ut.
Men vi kan fortsätta sen.
Vi kan fortsätta sen, ja. Exakt, exakt. Men jag tycker det är fantastiskt. Och jag tänker på, jag menar, ja, det finns mycket att säga om det där, men så är det. Liksom vi hamnar i, eller man hamnar på i ett land som har, åtminstone vad man tror då, ett väldigt begränsat kristet vittnesbörd. Men just granne till där man bor så finns det församling som dessutom har svenska rötter. Och, ja, det är ganska fantastiskt måste jag säga. Så vi tackar för det och tackar också för Malvas vittnesbörd där. Och är det inte precis så som den helige ande alltid arbetar, just det här att vi hör någonting och vi skulle kunna höra så mycket olika grejer, men det är just det som han laddar oss med inför veckan. Och sen när man behöver det, ja, då har man svaret där. Så att det är väldigt, väldigt fina tankar. Jag tror säkert att det finns fler vittnesbörd som vi kanske vill dela, men vi kan ju ta det efteråt. Så när vi ska gå till Josua, det 24 kapitlet, det sista kapitlet i boken, och verserna 14 och 15. Det är egentligen den här sista lilla frasen där som vi framförallt är ute efter, men vi måste läsa hela sammanhanget. Och för er som inte vet så var ju Josua den som tog över efter Mose. Mose hade alltså lett folket ut ur Egypten. Och när de sedan kom till löfteslandets gräns, som vad jag förstår bara tog 11 dagar att gå, så grymtade de och sa, nej, det här funkar inte, vi kan inte inta landet, och trots att Gud har sagt det, nej, det går inte. Så i otro så hamnade de i öknen i 40 år. Och de vandrade runt. Och det fanns två stycken. Det var Josua och det var Kaleb. Det står att de hade en annan ande. Det vill säga de gick emot strömmen. Alla som sa, nej, det funkar inte, Gud kan inte det och så vidare. Men Josua och Kaleb, de var annorlunda. Och här är då Josua den som tar över ledarskapet efter Mose. Och får leda in nästa generation israeliter i löfteslandet. Och även då så fanns det naturligtvis frågetecken och otro som det brukar göra hos oss. Men så här skriver han i verserna 14 och 15. Så frukta nu Herren och tjäna honom helhjärtat och i sanning. Skaffa bort de gudar som era fäder tjänade på andra sidan floden och i Egypten. Och tjäna Herren. Men om ni inte vill tjäna Herren, så välj idag vem ni vill tjäna. Antingen de gudar som era fäder tjänade när de bodde på andra sidan floden, eller de gudar som dyrkades av amoréerna i vilkas land ni själva bor. Men jag och mitt hus, vi vill tjäna Herren. Och jag tänkte på det. En skara förmodligen på flera miljoner människor, så fanns det en Josua och det fanns en Kaleb. Det fanns två stycken som var annorlunda. Och Gud tog tag i bådas liv uppenbarligen. Vi kan läsa mer om Kaleb på andra platser. Men Josua blev den som fick ansvaret och privilegiet att leda judarna in i löfteslandet efter den 400 åriga fångenskapen i Egypten och den 40-åriga ökenvandringen, så är det en bild av våra liv, hur vi vandrar i köttet. Vi kan börja med att be att Herren välsignar tankarna. Jesus, vi ber att du välsignar de här verserna. Vi ber också för de andra verserna vi ska läsa. Vi ber för hela temat som vi ska ta upp nu, Jesus, att du välsignar det underbart i ditt namn. Amen. Jag tänker mycket på hur Josua stod vid löfteslandets gräns med folket. Och jag kan tänka mig liksom att han i sitt hjärta tänkte att är den här generationen likadan som den tidigare generationen? Kommer de att gå in i otro? Eller kommer de att tro på Guds löften? Och vi står ofta på gränsen till någonting nytt. Eller till någonting annorlunda. Vi ska gå in i någonting nytt. Och det är väldigt lätt att vara fördömd över det förflutna. Till exempel, nu ska vi gå in i löfteslandet. Men alla våra fäder, de har levt nu 40 år i otro. Så det är lätt att vara fördömd över det och tänka, jag kommer att vara likadan. Eller liksom samma ande finns i mig. Fördömelse för det förflutna. Men det finns också en förskräckelse för framtiden. Vad finns i löfteslandet? Ja, Gud har sagt att ni ska gå in där, men det finns ju folk där. Det är bebott. De är fientligt inställda till oss. Vad ska vi göra? Så fördömelse för det förflutna, det känner vi till. Förskräckelse för framtiden, det känner vi också till. Och allt det här förmörkar vår företagsamhet i nuet. Vi blickar bakåt, vi blickar framåt och vi är fördömda eller vi är förskräckta. Men det jag vill tala om idag, kort, det är att välja liv. Att välja livet. Och jag tänkte på tre olika saker spontant. Och det är att välja Guds ande. Tänkte på Galaterbrevets 5:e kapitel. Om ni har möjlighet att slå upp Galaterbrevets 5:e kapitel. Och verserna 16 till och med 25. Och rubriken här är köttets gärningar och andens frukt. Det är alltså aposteln Paulus som skriver. Vad vill jag säga? Vad jag vill säga är detta. Vandra i anden så kommer ni inte att göra vad köttet begär. När vi läser det här grammatiskt så är det ingenting som sker automatiskt uppenbarligen. Utan det är en befallning att ni ska vandra i anden. För om ni inte gör det så kommer ni automatiskt att vandra i köttet. Det finns ingen som vandrar mitt emellan eller sådär lite halvdant. Utan antingen leder anden mig eller så manifesteras mitt eget kött. Du, köttet söker det som är emot anden och anden söker det som är emot köttet. Det är alltså vers 17. Så här ser vi att anden och köttet är varandras motsatser. De två strider mot varandra för att hindra er att göra det ni vill. Om det inte var möjligt för en kristen att vara köttslig, varför skriver han då att låt er vara ledda av anden? Det är möjligt att jag lever i det gamla. Att jag lever i den gamla syndanaturens kraft. Men det är också möjligt att leva i seger genom anden. Vers 18. Men om ni leds av anden står ni inte under lagen. Det är intressant att köttet vill alltid följa lagen. För att lagen tror sig köttet kunna uppfylla. Jag klarar det här i min egen kraft. Men det står att om vi leds av anden står vi inte under lagen. Därför att då är redan lagen uppfylld genom Jesus Kristus i oss. Och anden uppfyller den redan. Det är ingenting vi behöver kämpa för eller sträva efter. Det händer. Och sen beskriver han här i verserna 19, 20, 21. Där känner man sig riktigt hemma, tyvärr. Köttets gärningar är uppenbara. De är otukt, orenhet, lösaktighet, avgudadyrkan, svartkonst, fiendeskap, kiv, avund, vredesutbrott, gräl, splittringar, villoläror, illvilja, fylleri, utsvävningar och annat sådant. Jag säger i förväg vad jag redan har sagt. De som lever så ska inte ärva Guds rike. Någon säger, aha, någon som lever så kommer inte att vara frälst. Men när det står att ärva Guds rike, så betyder det egentligen att den som lever så och inte låter sig fyllas med anden, utan de gärningar man producerar, det är köttets gärningar, den personen blir utan eviga belöningar. Därmed har personen ingen roll i riket, men det betyder inte att jag slutar att vara född på nytt. Vers 22 talar om, och 23 talar om andens frukt, som däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. De som tillhör Kristus, Jesus Kristus, har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. Om vi har liv genom anden, låt oss även följa anden. Så han säger att vi har fått liv genom anden, han har fött oss på nytt i det ögonblick vi tror på honom. Men han säger, samma ande vill nu också leda er. Låt er vara ledda av den heliga ande. Och det är intressant att vi som kristna och som människor i övrigt, i allmänhet, vi vill ofta på något sätt tro att det finns en tredje väg. Liksom, att det är någon slags medelväg, så här, lite balanserat, lite lugnt och fint sådär. Jag behöver inte vara så kristen och andlig, men jag vill inte vara så ogudaktig heller. Men faktum är att det finns bara två riken. Det finns bara två källor till inspiration. Den ena är världen och köttet. Den andra är anden och Gud själv som vill leda oss. Så vi har möjligheten att välja anden. Vi står alltid inför den här gränsen att kliva över in till nästa kapitel i vårt liv. Jag tittar bakåt. Vad finns bakom mig? 400 år i Egypten, 40 år i öknen, allting är bara fördömelse. Finns det verkligen en förutsättning för att jag ska kunna leva i seger i mitt kristna liv? Och så tittar jag framåt och säger att det här är omöjligt. Och jag tolkar framtiden baserat på mitt förflutna. Och jag säger, det är en helt omöjlig ekvation. Men den är inte omöjlig, för Gud säger det finns ingen fördömelse för dem som är i Kristus. Vad jag än har gjort, vad jag än har varit, det är borta. Och det finns en fantastisk framtid för var och en som väljer anden, som väljer livet. Och vi ska aldrig tänka de där termerna som att det finns gråa zoner, det finns en gyllene medelväg. Det finns bara mörker och ljus. Det finns bara rätt och fel. Det finns bara anden och köttet. Och vi väljer anden. Och sen tänkte jag på hur viktigt det är att välja nåden. Nu läste vi från Galaterbrevet. Nästa brev är Efeserbrevet. Vi går till kapitel 4. Så läser vi verserna 29 till och med 30. Låt inget oanständigt tal komma över era läppar. Tala bara det som är gott och bli till välsignelse där sådan behövs. Så att det blir till glädje för dem som hör på. Bedröva inte Guds heliga ande som ni har fått som en sigill för förlossningens dag. Jag tänker på det här liksom att Bibeln säger, Ordspråksboken säger att där det finns mycket tal saknas det inte synd. Det betyder att när vi talar mycket så säger vi ofta fel saker. Och jag citerade någon, en känd predikant, en gudsman, som fick frågan vad han skulle göra om han skulle få leva om sitt liv. Och han sa, jag ångrar ingenting, Gud har varit trofast, men jag skulle tala hälften så mycket och studera dubbelt så mycket. Och jag tycker bara det var väldigt visa ord. Men att bedröva Guds ande, det är någonting vi inte vill göra. Men samtidigt är det väldigt uppmuntrande på det sättet att om som en del säger att man kan förlora sin frälsning, hur kan jag då bedröva anden? Då säger anden bara, hej då, jag sticker tills du har rätat till ditt liv, då kommer jag tillbaka, möjligen. Men det står att bedröva inte Guds heliga ande. Han kan inte lämna oss, därför är han bedrövad när jag lever ett liv som inte förhärligar honom. Och jag tänkte på det, hur vi blir prövade på många olika sätt och på många olika sidor. I Jakobs brev, första kapitlet och den andra versen, så står det att skatta er lyckliga när ni blir prövade. Och det står i plural, det står mångfaldiga prövningar. Och det är ett ord som betyder just att liksom jag prövas på alla sidor. Det är inte en test och sen är det över, utan det är test efter test efter test. Och hur kontrar Gud? Jo, han kontrar i 1 Petrus 4:10. 1 Petrus 4:10. Där det talas om nåden som finns på alla sidor. Så för varje test som Gud för mig in i, eller för mig igenom, så finns det också nåd. Och välj anden. Välj nåden. Den undervisar oss, står det i Titus 2:11-12, till att förneka ogudaktighet. Det är precis tvärtom som många säger, att undervisar du nåden så ger du människor en ursäkt att synda extra mycket. Men det är inte det som Bibeln säger om nåden. Den undervisar oss. Ni vet hur det är liksom, när vi får nåd, när vi riktigt har gjort bort oss och så får vi nåd. Då skäms man lite. Men är det verkligen möjligt, Gud? Jag förtjänar ju det här, men jag får det här. Och den fördömer oss inte. Romarbrevet 8:1 säger, det finns ingen fördömelse för dem som är i Kristus. Och den uppmuntrar oss. I 1 Thessalonikerbrevet 5:11 så talas det om att vi ska uppmuntra varandra. Hur mycket behövs inte det i denna, tänkte på det här bildspelet och jag tänkte på hur att det fanns en liten församling där mitt i ett land där evangelikala kristna åtminstone räknas i promille, inte procent. Och Gud uppmuntrar oss. Gud uppmuntrar oss att där vi tror att mörkret är totalt och kompakt, där har Gud någonting för oss. Och Guds nåd vill använda oss vart vi än går. Gud släpper inte taget om oss. Så vi väljer anden, vi väljer nåden. Men vi väljer också uppmuntrans väg. Och jag tänkte på, ibland så blir vi lätt negativa. Och exakt det som hände med Josuas kompisar. De var 12 stycken. De blev skickade in i löfteslandet. De skulle spionera på vad som fanns där inne. 10 stycken kom tillbaks och deras bekännelse var, det går inte. Vi kan inte. Vi ska inte gå in där. Det kommer att bli slutet på oss. Men Josua och Kaleb, som hade en annan ande, de sa, ja visst, de är bröd för oss. Det är ingenting. Varför? Gör det för att de litade på Guds löfte. Jag tänkte på det att när jag bekänner någonting negativt eller kritiskt, så är det egentligen en anklagelse mot Gud. Som har sagt att det här kan ni få, det här ska ni få. Och jag tänker liksom, vilket dåligt väder vi har här, det kan vi inte säga idag. Men vänta lite grann nu. Säg inte det till mig. Jag kan inte göra någonting åt vädret. Säg det till Gud. Okej, liksom, varför har du låtit mig bo på en plats som har så dåligt väder? Okej, jag vet inte. Men det råkade vara så. Så negativitet är egentligen en anklagelse vänt mot Gud. I Romarbrevet 13 och vers 8. Vi backar lite grann. Romarbrevet 13 och vers 8. Står det några härliga tankar. Alla tankar i Bibeln är härliga. Men de här är extra härliga. 13:8. Stå inte i skuld till någon utom i kärlek till varandra. till den som älskar sin nästa och uppfyllt lagen. Stå inte skuld till någon utan med kärlek. Tänk att bara tänka människa, jag är inte skyldig någon någonting. Liksom. Jag har gjort rätt för mig på alla sätt. Jag har betalt min skatt, jag har liksom hållit lagen, jag har liksom gjort rätt mot mina grannar och arbetskamrater. Allting som vi mänskligt sett tänker liksom man ska göra. Jag har gjort det. Jag är inte skyldig någonting till någon mänskligt sett. Men Gud säger, jo du är skyldig. Du är skyldig att älska människorna. Du är skyldig att älska de förlorade. För det gör jag. Du är skyldig att älska Kristi kropp. För att de är lemmar i varandra. Eller vi är lemmar i varandra. Så var inte skyldig någon något utom kärlek. Och det är så lätt att ha en bekännelse där jag inte talar tronspråk, så att säga. Det gjorde Josua och Kaleb. Talade tronspråk och sa, Gud har sagt att detta land tillhör oss. Punkt slut. Men alla sa, men allting runt omkring talar för att det inte fungerar. Vi har levt 400 år i Egypten. Vi har vandrat 40 år i öknen. Vad är det som säger att vi nu skulle kunna gå in i löfteslandet? Börja ett nytt liv som är annorlunda. Utan avgudar. Och tillbe den levande guden och så vidare. Jo, därför att Gud har sagt så. Det räcker. Och det är så lätt att vi liksom manipulerar genom vårt tal, genom vårt ord. För att få som jag vill eller få uppmärksamheten. Tänk på hur extremt självcentrerad, självsäker och självisk den här världen är. Den har alltid varit, det är inte annorlunda på det sättet, men det är på något sätt att den är som att det uppmuntras liksom. Jag verkligen står i centrum liksom. Allting är bara ett klick borta liksom. Jag kan få det jag vill, jag kan få det nu och så vidare. Det kanske är ett pris att betala för kontokortsräkningen kommer lite senare. Men det jag vill ha, det kan jag få i princip. Och det finns en självcentrering där. Men älska varandra så som man har älskat oss, står det i Johannes 13:34. Så, vi väljer liv idag. Och Taina och vi tycker om att gå på promenader. Det gör vi ibland i vårt eget område som bjuder på mycket fina möjligheter. Men den här helgen så åkte vi upp till den norra sidan om stan och gick på någonting som hette Birgittastråket. Alltså den heliga Birgitta som leder på stråket. Det finns ju två heliga Birgitta i Sverige numera. Det är ju alltså den heliga Birgitta då som vi förknippar med Vadstena kloster och så vidare. Och så är det ju Ulf Ekmans fru också. Hon måste ju vara den heliga Birgitta. Hon har ju konverterat nu till katolicismen. Men det här var alltså den äldre Birgittan. Och det hade ingenting att göra med att vi skulle vara pilgrimer. Det hade ingenting att göra med att vi skulle ha några andliga upplevelser. Det handlade bara om att vi ville gå den här rundan som var 9 kilometer, en väldigt vacker terräng. Och jag vet inte, men vi gick där och liksom helt plötsligt så kom det ett sms där. Och det var någon som hade några bekymmer och ett bönämne och vi bad för det och vi bad och vi talade och vi liksom, sen stannade man så fanns det sådana här små plakat säger man va, en liten sån här, och så var det då jag tror det var 10 sådana där stationer som man kunde stanna och så titta då på vad är sanning till exempel, och vi försökte att svara på de här frågorna då med bibelversar eller liksom doktrinär tänkande, inte flummig filosofi. Inte att vi la någon stor tid på det, men vi gjorde det. Men vi hade liksom den här längtan att vi skulle få dela livet med någon. Liksom. Det är bara naturen och motionen och alla de här sakerna. Och mot slutet av den här, så kom vi till en plats som de hade, det var helt fantastiskt. De hade alltså gjort en andaktsplats, det låg precis vid en sjö. Och så hade de liksom, allting var gjort i naturen så att det var, de hade gjort bänkar av halva granstammar som man hade liksom delat på mitten så att man liksom satt på dem. Och sen var det en jättestor sten så här som var en pulpet, predikstol, så hade man liksom mejslat ut en liten plats där man kunde lägga Bibeln och anteckningar och så vidare. Och så gick solen ner bakom där sjön liksom, och det var ganska fantastiskt. Vi stannade till ett ögonblick bara och liksom bad för platsen och sa att hit skulle man kunna komma och ha någon utomhusgudstjänst någon gång. Och så gick vi, och sen helt plötsligt så var vi på en plats där, och så kommer det en dam på cykel och stannar och ställer en fråga till oss. Och alltså, vi är inte härifrån. Men den fråga, precis som Malva hade hört pappa undervisa och sen fick hon frågorna, så hade vi liksom fått all den kunskap så vi kunde svara på alla hennes frågor. Trots att vi, och hon var lokal, hon bodde i området. Och vi hade aldrig varit där tidigare, men vi hade alla de här svaren. Och då sen började de fråga om just den här gudstjänstplatsen. Vad är det? Så vi började berätta det liksom. Och så, men vad är den där stegen som går rakt upp liksom på berget och sen slutar den bara där? Jo, så är det, om du tittar noga så ser du att det är ett ansikte utmejslat här som är en bild på den heliga Birgitta. Och så börjar vi berätta om vad det egentligen innebär att vara helig. Vi tror inte på heliga människor. Vi tror att alla är heliga som har tro på Jesus Kristus, och ställer lite frågor om att vara troende och sådär. Börjar bli väldigt obekväm och sa, men jag tror på allt. Jag tror på lite av varje. Jag tror på naturen, på vetenskapen, på alla religioner. Så tror du verkligen på alla religioner? Inklusive den kristna? Ja, lite ja. Men Jesus, han säger inte så. Han säger i Johannes 14:6 att jag är vägen, sanningen och livet. Så det betyder att med din tro och filosofi så måste du ta bort Jesus då, för han motsäger precis det du säger. Han säger att det finns bara en väg och den är, och vi var jättevänliga, vi pratade fantastiskt länge, mycket med henne, och det var ingen fördömelse, men hon hade gått mycket i kyrkan, så jag har gått mycket i kyrkan, alla möjliga kyrkor när jag växte upp. Nu har jag min egen religion, men det var så härligt just att få vittna för någon. Det, så, vet ni det här liksom, det går en dag och jag har inte fått vittna för någon, och man bara men nu fick vi göra det, vi fick säga det, och det var ingen strävan överhuvudtaget. Det bara kommer någon på en gnisslande cykel där och stannar liksom och ställer en fråga till oss, och Gud säger, men varsågoda och vinna, svårare än så är det inte. Och det gjorde vi, och vi gick därifrån med oerhört glädje. Och jag tänker på det, att välj anden. Vad gör anden? Han leder oss. Han ledde oss till den här personen, mitt ute i skogen, en plats vi aldrig hade varit på. Vi var förberedda att svara på hennes frågor, som öppnade en dörr som gjorde att vi kunde vittna. Och jag tänker också på nåden. Ingen fördömelse, vi pushade inte på henne någonting, men jag sa, vi måste berätta vad vi tror på och varför vi tror det. Sen får du fortsätta tro på vad du vill, men vi släpper dig inte med mindre än så. Och det gjorde vi också. Välj nåden. Och så tänkte jag också, välj uppmuntran. Och vi uppmuntrade henne otroligt mycket. På alla sätt liksom. Härligt byggt hon bodde i, och roligt liksom att få träffa henne. En så vänlig, för hon var väldigt vänlig och trevlig person. Så det visade sig att sen när vi gick, sen helt plötsligt så kommer hon igen. Och säger, ja, jag körde lite fel. Där. Jaha, okej då. Så pratar vi lite mer med henne. Men välj anden, välj nåden, välj uppmuntran. Och det var vad Josua gjorde. När han stod inför löfteslandets gräns. Dit de hade varit 40 år tidigare, men fått återvända till öknen och vandra runt, förvirrade och fördömda. Nu var de där. Med ny ledare, med ny möjlighet, med nya öppningar. Och vad var det Josua säger? Jo, han säger, ni får välja vad ni vill, men vad mig beträffar, mig och mitt hus, vi ska tjäna Herren. Och vi kan säga samma sak idag. Vi kan se tillbaks på vår tid i Egypten i världen. Vi kan se tillbaks på vår tid i öknen, det vill säga vår tid av otro. Och vi kanske står inför en gräns där vi tycker att det är omöjligt att kliva över gränsen och leva i tro och tro att Gud ska göra någonting nytt, någonting stort. Men han gör det, för vi väljer anden och han leder oss. Och vi tror på nåden som han ger oss hela tiden. Ingen fördömelse för den som är i Kristus. Vi kan börja om hur många gånger som helst. Och han uppmuntrar oss. Välj livet idag. Det är det valet vi har. Och det var det som Josua gjorde. Det var det som folket gjorde med honom. Han gick in i löfteslandet. Kanske vi står inför ett vägskäl idag. Där vi måste få ny kraft av Gud. Nya möjligheter. Och vi ser tillbaks och vi är fördömda. Och vi ser framåt och vi är förskräckta. Men vi lever nu. Och Gud säger, välj livet. Välj anden. Välj nåden. Och välj uppmuntran. Och jag vill visa mig trofast i era liv. Herre, vi tackar dig för de här tankarna. Att du ger oss liv. Du ger oss möjligheten att välja anden. Att välja nåden. Att välja uppmuntran. Herre, vi ber verkligen att du talar till våra hjärtan den här morgonen, Jesus. Och du bygger upp oss, Herre. Vi prisar dig, Jesus, för att vi, likt Josua, kan bekänna de här orden. Att vi vill tjäna dig. Det spelar ingen roll om alla andra går åt ett annat håll. Det spelar ingen roll om alla andra är negativa och kritiska och klagar. Så kan vi säga med Josua idag, när det gäller mig och mitt hus, så vill vi tjäna dig. Och vilket privilegium. Och vi vet också hur du öppnade upp löfteslandet för Josua och folket på grund av att de följde honom i denna uppmuntran, i denna uppmaning. Så Herre, vi ber nu att du välsignar veckan som ligger framför oss. Ber i ditt namn. Amen. Amen. Vi ska göra så här att vi har åtminstone, nu får se om jag kanske har glömt det, men vi har i alla fall, Sari fyllde i veckan, Maria fyllde igår, jag vet inte, är det någon annan som har hunnit med att fylla, inte nu, för 4 månader sedan, men i veckan.